och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2022.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju då en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto Krimkalendern ska ni absolut följa, för där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
Mm. Och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på Patreon-sida. Då får ni ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt, alltså inte nu i december. Men just nu finns det hela 19 avsnitt att lyssna på. Mm.
Och nu är det ju då fortsättningen.
Ja, på gårdagens avsnitt.
Ni hör på min röst, taggad jag är liksom. Precis, Jenny berättade ett halvt fall i gårdagens avsnitt kan man säga.
Ja, och nu kommer den andra halvan.
Ja.
Nu hörde ni det här för inte så jättelänge sedan, men ska jag ändå köra en liten recap?
Varför inte?
David och Steven och Davids livskärlek Kelly, de har genomfört sitt livskupp. De har, eller snarare David har, rånat pengadistributören Loomis på drygt 17 miljoner dollar. Och det kommer att bli ett herrans liv efter det här, det vet de ju. Men tills kalabaliken efter rånet lägger sig så ska ju David ligga lågt i Mexiko. Dit skulle han haft med sig 50 000 dollar. De fick inte plats i hans hemmagjorda strumpbyx-midjeväska. Men till slut i alla fall så kom de till flygplatsen som var stängd, inte hade internationella flyg. Så att när vi slutade avsnitt 1, då satt han på en buss på väg mot New Orleans.
Just det.
Där han skulle ta flyget till Mexiko. Och Kelly sitter då i bilen på väg tillbaka till Charlotte för att hjälpa då Steven och Eric och Scott.
Just det, någon kusin och...
kusin och gammal high school-polare typ.
Just det.
Att gömma pengarna. Vad Kelly inte vet är att Steven, Eric och Scott, de har minst lika stora problem som Kelly och David har haft. Men medan Kelly har haft mer is i magen så har Steven och hans medhjälpare fått panik och handlar irrationellt. För innan David och Kelly åkte mot flygplatsen så hade David gett nycklarna till värdetransportbilen till Steven. Problemet är bara att nyckelknippan är enorm. Och David hade glömt att berätta vilken av nycklarna som öppnar värdetransportens bakdörrar. Och enligt en källa som jag läste så sitter det 200 nycklar på den här knippan.
Men god tid.
Och rimligen måste det vara överdrivet. Men hur som helst så är det väldigt många nycklar att prova. Och männen känner av en enorm stress. Det är som att polisen flåsar dem i nacken trots att polisen troligen inte ens upptäckt rånet än. Det är fortfarande natt till söndagen och Loomis har inte öppnat den. Men männen är som sagt desperata. De är inga vana rånare. De plockar upp stora stenar och försöker slå sönder fönstren på värdetransporten. På något sätt glömmer de vad en värdetransport är. Det är ju liksom ett bepansrat fordon med okrossbart glas i fönstren.
Mm.
Så de bankar och bankar med stenarna innan de till slut ger upp och inser att nycklarna är deras enda väg in. Till slut har de i alla fall tagit sig in med hjälp av rätt nyckel och möts av den underbara synen av 17 miljoner dollar i sedlar. Sedlar från golv till tak. Steven har tagit med sig stora tunnor som rymmer 200 liter vardera. I dem ska de stoppa ner alla pengarna och efter det gömma tunnorna på en plats polisen aldrig kommer hitta.
Är det sådana oljefat?
Jag såg en bild, de är blåa.
Mm,
jag
vet plast.
Inte, jag tror att det är plast.
Mm.
Det ser ut så. Men nu uppstår nästa problem. Steven har nämligen inte tagit med tillräckligt många tunnor. Han har missbedömt hur stor volym 17 miljoner i blandade sedlar är. Precis som David kanske han inte hade räknat med så många 20-dollarsedlar. Steven får helt enkelt fatta ett snabbt beslut och lämna kvar de sedlar som inte får plats. Steven och killarna och eventuellt även Kelly, jag vet inte om hon är tillbaka än.
Mm.
De gömmer värdetransporten in i skogen. De låser den. De lastar tunnorna på Stevens truck eller på Stevens lastbil och styr kosan hem till den gård där Steven bor. Steven har tydligen ett helt gäng hundar, eller så är han en hoarder av rang. För han har så mycket hundmat hemma att de kan gömma alla tunnorna under hundmat.
Nej men gode tid.
Nu har i alla fall solen gått upp över North Carolina. Klockan är 7:15 på morgonen och Davids fru Tammy är orolig. David hade inte kommit hem från jobbet kvällen innan.
Nej, just det.
För även om han jobbar över ofta så kommer han alltid hem för att sova. Tammy ringer polisen som skickar en patrull till Loomis. Poliserna förstår direkt att någonting är fel. Davids bil står kvar på parkeringen, men grindarna till Loomis är öppna på vid gavel och dörrarna till lagret likaså. De förstår att någonting allvarligt har hänt. Kanske ett rån.
Men alltså, han har alltså låst valvet, ja, men absolut inget annat.
Nej, bara kört rakt ut. Jag vet inte riktigt vad man ska säga.
Ja, och att ta med bilen hade ju också varit en grej.
Men det de tror i alla fall, det är att troligen då har rånarna kidnappat David. Precis vad han hoppades på. Mm. Platschefen på Loomis rings in. När han är på plats ser han direkt att företagets största värdetransport saknas. Valvet är låst och alla nycklarna är borta. Men precis som David visste så skulle de ändå lyckas bryta sig in.
Mm.
Och efter att de har brutit sig in i valvet kan polisen och chefen konstatera att varenda dollar är borta. De inkallade säkerhetsteknikerna beger sig in i företagets säkerhetsrum. Där finns ju övervakningskamerorna. Men David har ju tänkt på allt och tagit banden. Davids plan hade varit perfekt. Eller? David hade tagit med sig banden från två övervakningskameror. Men det finns tre.
Mm.
FBI kallas in. Alla FBI-operationer, vad jag vet i alla fall, får namn. Den här operationen, för att lösa rånet då av Loomis depån, får nu namnet Charlotte. Alltså en lustig kombination av staden Charlotte och Lute, som betyder typ löjlig eller klant.
Mm.
FBI, de lokala utredarna, säkerhetspersonalen och chefen på Loomis sätter på filmen. Bara några minuter in i filmen är det tydligt att David inte blivit hotad och kidnappad. Nej, det är David själv som utfört rånet. Men det är också tydligt att han inte gjort det ensam. Många gånger under den dryga timmen det tar för honom att genomföra rånet så svarar han i telefon och tittar på sin sökare som verkar pipa rätt ofta.
Just det. Kelly ringde ju där.
Ja, så det är uppenbart att han gör det själv, men att han förmodligen då har någon på utsidan. Det här är ju redan nu ett avsnitt där man tror att det är en film jag beskriver. Och det kommer bli värre än så här. Men en parentes som är lite lustig tycker jag, det är att FBI-agenten som utsätts som ansvarig för utredningen, han syns i rätt mycket intervjuer på tv som man kan se på till exempel YouTube. Och där är han ofta iklädd en Musse Pigg-slips.
Nej.
Ja, och vid en annan intervju jag såg så sitter han vid sitt skrivbord. Och då har han skrivbord fullt med såna här Disney-figuriner, typ Snövit.
He's a fan.
Precis. Och det är inte riktigt så jag ser framför mig en FBI-agent och dennes kontor, men jag har ju faktiskt ingen aning.
Nej, samtidigt blir jag nästan så att den personen hade jag typ litat mer på.
Ja.
Än sån här som kommer och liksom spelar Laban på något vis och så, FBI är så cool. Och...
Eller hur? Det här är en
här man säger, person... Okej, dig litar jag på, ja, med Musse Pigg-slipsen.
Precis så. Du har ett vanligt liv. Eller kanske ovanligt, men ja.
Men ändå, du har fötterna på jorden. Precis. Kanske eller något.
Och hur den är med Disney-intresset inom FBI så genomsöker de Davids bil. Och där hittar de någonting som kanske är ganska talande. I bilens askkopp ligger Davids vigselring. Vem lämnar en vigselring efter sig? En som planerar att lämna hela sitt gamla liv kanske?
Åh, vad illa för frugan!
Ja, eller hur? Men när hon förhörs, när Tammy förhörs om Davids förehavande, är hon 100% säker på att han inte är inblandad.
Ja.
För David är den ärligaste person hon vet. Ja, och ingen berättar för henne om vigselringen.
Nej.
Det får vänta. Det finns ingen anledning att göra henne ledsen om det visar sig att David mot alla odds inte är inblandad. Om man till exempel blir tvingad att ta av sig vigselringen eller någonting sånt.
Jo, så är det i för sig.
Men ja.
Men jag känner ju bara så här, jag har ju också människor som jag har i mitt liv som är så här, men den här människan skulle ju aldrig, ja, du bland annat, Jenny.
Mm, tack.
Så här. Nej, men det är bara så här, förstår du, jag tänker mig in i den. Jag känner ju inte, jag är ju inte hon och jag är inte gift med David. Men däremot bara så här, att jag har människor i mitt liv som är bara så här, nej, men det här är en människa som aldrig, alltså det är den ärligaste människan jag känner.
Det och, finns så ingen. Och så försvinner jag, så jag har rånat hela din lägenhet.
Och så visar det sig att, det hade varit så sårande.
Ungefär samtidigt som hans bil genomsöks så kliver David av bussen. Han är framme vid New Orleans internationella flygplats.
Internationella,
japp.
Nyckelord.
Mycket viktigt.
När man ska till Mexiko.
Ja, precis. Äntligen är det dags att flyga till Mexiko. När han sitter och väntar i avgångshallen kommer en kvinna fram till honom och säger att hon känner igen honom. David får panik. I foton av honom redan ute på nyheterna. Hur är det möjligt att det har gått så snabbt? Hur ska det här gå? Tänk om han grips precis innan han ska gå på planet. Men kvinnan fortsätter. inte du Boris Becker? Och jag vet inte om Boris Becker är ett namn våra yngre lyssnare känner till. Men när jag växte upp så var han en av världens absolut bästa tennisspelare.
Mm.
Och det här är någonting som David själv har berättat i intervjuer. Jag tycker inte att han är det minsta lik Boris Becker. Förutom att han kanske har lite rödlätt hår. Men det kan vi kommer lägga upp bilder på Boris Becker och på David på vårt Instagram-konto.
Ja, snälla, det måste vi göra.
Så vi vet liksom inte om det här har hänt. Kanske ville David göra historien lite mer spektakulär.
Ja, men jag tänker också, han har fortfarande liksom, för midjemåttet måste ju se helt absurt ut när
eller
han
hur?
Har den här liksom, vad heter det, nylonstrumpan full med massa sedlar runt midjan.
25 000 är ju en viss volym, tänker jag.
Ja, och speciellt, nu vet jag inte om det blev 50 dollar sedlar eller 20 dollar sedlar eller vad det blev för honom.
Men det är i alla fall en strumpbyxa helt fullsmockad.
Ja, det är ju i och med att de inte fick plats med mer. Men ja, det, som sagt, det förtäller ju verkligen inte historien. Men det är nästan så att jag bara ser framför mig hur han bara, ja, jag var nära att åka fast, men det var en tjej som tyckte jag var snygg bara. Och eller trodde hur? Jag var en kändis. Ja.
Men hur som helst, David kan pusta ut nu. Han hade inte blivit igenkänd trots allt. Att missa oss för att vara en tennissuperstjärna, ja, det är inte så dumt faktiskt. Strax därefter sitter David på planet i Cancun. Och några timmar senare checkar han in på ett lyxigt hotell under namnet Mike McKinney. Han tar ett badlakan och beger sig ner till stranden. De kommande dagarna njuter David i fulla drag. Han har aldrig varit så lycklig i hela sitt liv. Han är rik som ett troll, han bor fantastiskt och han behöver inte jobba en enda dag till i sitt liv. Dagarna tillbringar han med olika kostsamma aktiviteter. Han vindsurfar, han dyker, han rider, han äter god mat, han slappar vid poolen. Han köper inte mindre än 5 par solglasögon. Livet är toppen helt enkelt. Samtidigt väntar Tammy hemma, livrädd. Hon tror att David kanske är död. Något hemskt måste ha hänt. Hon förklarar om och om igen för FBI att David inte är en skurk. Han har ju en tandläkartid bokad den kommande veckan. Inte bokar man väl en tandläkartid om man tänker utföra ett rån och sen fly. När FBI frågar ut andra personer i Davids närhet, vänner, familj och kollegor, så får de lite spridda svar. David är en hårt arbetande man som är stolt över sitt jobb, säger vissa. Andra säger att David tycker att han är för bra för sitt jobb. Vissa säger att David verkar jättelycklig med Tammy, medan andra säger att David klagar på Tammys regler hemma. Hon vill nämligen att de har en budget så att de inte görs liksom av med sina pengar dagen efter lön. Hon vill heller inte att han röker inomhus. Usch, den där Tammy verkar ju hemskt. Vilka oerhört orimliga krav.
Verkligen. Jag tänkte just det. Just ordet orimligt var verkligen på min tunga. Ja.
Kontentan är i alla fall att FBI har svårt att få grepp om vilken slags person David verkligen är. Men bevisen talar dock för sig själva. Det är ju han på filmen från rånet. Men FBI vill ju ändå veta mer. När Davids kollegor får frågan om de vet något om Davids vänner svarar de alla att en av Davids absolut närmaste vänner heter Kelly. Kelly har också arbetat för Loomis, får FBI veta. Utredarna åker hem till Kelly, men de får inte ut särskilt mycket. Det verkar som att hon inte känner David så väl som kollegorna verkar tro. När FBI åker därifrån är Kelly nöjd. Där lurade hon med sann FBI, tror hon.
Mm-hmm.
2 dagar efter rånet stöter en privatperson på den låsta värdetransporten ut i skogen. När utredarna kommer till platsen och får upp dörrarna till fordonet hittar de pengarna som Steven inte fått plats med i sina tunnor. 3,3 miljoner av de 17,2 miljonerna. De 2 filmerna från övervakningskamerorna som David tagit med sig i rånet ligger också kvar i bilen. Det vill säga, även om man skulle fått med sig alla 3 banden så skulle FBI alltså ändå vid det här laget veta att David är inblandad i rånet.
Ja, då bryr sig inte om honom överhuvudtaget. Nej. Det är ju faktiskt sorgligt. Jag
sorgligt.
Skrattar ju.
Ja, fast det är sorgligt. Han blir ju så fruktansvärt utnyttjad.
För det hade ju varit dumt. Alltså man hade ju, det hade ju varit klantigt om de hade liksom varit ett gäng som försökte hålla varandra om ryggen. Men det är ju uppenbart att de inte gör det. Utan han har bara så här...
Nej, usch. När FBI letar igenom Davids telefon och sökare hittar de meddelanden med siffrorna 143.
Alltså, den var också kvar?
Ja. Han tog inte med sig så mycket, verkar det som.
Nej.
Vet du vad 143 betyder?
Nej.
Det betyder I love you. Det är antal bokstäver då i... Det skulle också kunna vara I hate you, för det kan vara bokstäver. Men tydligen så betyder det I love you och användes i alla fall då rätt ofta.
Ja.
Men nu kommer FBI inte så mycket längre. Det är dags för nästa steg. De kontaktar tv-programmet America's Most Wanted. Och det är ungefär som programmet Efterlyst här i Sverige. Ett program som sänds live. Och så kan tittarna ringa in om de har tips om till exempel en försvunnen rånare. Tyvärr visar det sig att det är en viktig baseballmatch som ska sändas precis samma tid på östkusten. Så programmet sänds bara i resten av landet. Alltså inte då där rånet har utförts.
Vet du vad? Det var typ första grejen som de hade liksom lite medvind med.
Det är faktiskt sant, jag har inte tänkt på.
Annars är det ju bara så här, det är ju också så att man bara skrattar åt det.
Ja.
Så det är fortfarande fniss. Ja. Men det är ändå så här, det var ju ändå till deras fördel för en gångs skull.
Faktiskt. För att det här leder inte till några tips.
Nej.
Alls. Däremot går Loomis ut med att om någon kommer med tips som gör att de kan gripa framförallt David, för det är den enda som de vet säkert.
Just
det. Så kommer de betala ut $500,000 till den personen. Mm. Det är rätt mycket. Men Steven, Eric, Scott och Kelly känner sig säkra. Kelly kanske är mindre säker än de andra, men hon har ju ingen aning om att FBI har henne på listan över potentiellt inblandade personer. Hon trodde ju att hon
lurade dem, ja. Mm.
De fyra tänker att så länge alla ligger lågt och lever på med sina liv som vanligt, då kommer ingen misstänka något. Den viktigaste punkten med att leva sina liv som vanligt är att inte på något sätt avslöja att de numera har massor av pengar. Och det är inte särskilt svårt att göra. Eller? Det är ju lockande med alla pengarna. Det är hemskt att ha dem men att inte få använda dem liksom. Men någonting litet kan man ju köpa utan att någon reagerar, visst?
Mm.
Medhjälparen Eric köper en ny bil. En Chevrolet Tahoe.
Mm. En liten grej kan man ju köpa.
Ja. Och sen köper han en Harley-Davidson-motorcykel. Nu är Eric igång ordentligt. Det här med att göra av med rånade pengar, det är ju toppen.
Han fick 100 000, va?
Ja. Mm. Eric köper nya bröst åt sina systrar. Vilket är helt rimligt.
Oj, det där var jag inte beredd på. Jag älskar att det ändå är på liksom tredje plats på listan. Först en ny bil, sen en Harley-Davidson och sen bara, okej, syrorna.
Här får ni, varsågoda. Och efter det så köper han nya bröst åt sin fru.
Mm-hmm.
Och frun får även en ny näsa. Eric vet att han kanske spenderar lite väl mycket pengar.
Nej.
Jo, men Eric är smart. Han säger till alla innan de ens hunnit fråga att han precis har fått ett stort arv. Men en av Erics kollegor känner trots Erics logiska förklaring att det är ändå någonting som är lite fishy med Erics spenderande. Kollegan ringer FBI. Och när jag säger kollega måste jag säga att jag vet inte vad Eric jobbar med.
Nej.
FBI undersöker de olika inköpen. Handpenningen på bilen hade Eric faktiskt betalat kontant. I 20 dollars sedlar. Eric var inte ensam om att inte kunna stå emot mammons lockelser. Steven kan inte heller hålla sig. Han och hans fru Michelle bodde i ett mobilt hem innan rånet. Men nu är ju Steven och Michelle rika. De köper ett hus utanför Charlotteville i den lilla orten Cramerton för drygt $600,000. Vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 14 miljoner svenska kronor.
Jag tänkte just det, att det är mycket pengar du. Det är mycket pengar på en villa.
Det är jättemycket pengar och dessutom så betalar de det kontant.
Och när du säger kontant, menar du kontant i sedlar då?
Ja.
Det är ju sjukt.
Ja, och jag räknar lite på det här. För $17 miljoner, det vägde ju 1,3 ton i det här fallet. Och väldigt grovt räknat så vägde alltså pengarna som det här huset kostade ungefär 40 kilo. Som de alltså konkade med sig då i, inte vet jag, gymbags eller någonting. Man skulle kunna tycka att både säljare och mäklare skulle tycka att det var misstänkt. Men...
ja, men det kan ju inte vara, alltså nu vet jag ju att USA överlag och säkert speciellt på 90-talet var mer kontantbundet liksom, än vad vi i Sverige till exempel. Det är ju människor som bara säger, nej, ta inte ut pengar, du blir inte av med dem i Sverige nu. Ja. Då. Men det här är ju ändå extremt, det här måste ju vara ovanligt även för, som du säger, mäklare och så vidare.
Men det verkar inte vara någon som har reagerat på det. Nu har Steven och Michelle i alla fall inte bara ett tjusigt mansion. Det visar sig att de också har enormt trevliga grannar i Cramerton. En efter en kommer grannarna över, hälsar och presenterar sig. De är läkare och advokater. Ortens borgmästare bor bara några hus bort. Och precis som grannarna är noga med att presentera sig med sina titlar frågar de vad Steven och Michelle jobbar med. När det är Michelle som öppnar dörren är hon noga med att berätta att Steven är en före detta proffsspelare i baseball. Han har nämligen spelat i många år för The Dallas Cowboys. Vilket är en rätt dålig sak att ljuga om i ett land som älskar baseball.
Jag tänkte säga det. Det är ju liksom lite mindre under radarn än vad liksom bara att säga läkare till exempel.
Ja, det är jätteenkelt att kolla upp.
Om man för sig, det. Läkare är också dumt. Det mesta är dumt.
Det mesta är dumt.
I det här
manuset. Det är dumt att ljuga.
Det var sens moralen vi tar med oss här.
Precis. Eric erfor, när han började shoppa fordon och ge bort plastikoperationer, är det svårt att sluta när man väl har kommit igång. Steven och Michelle köper en båt. De köper en BMW och det bästa av allt. En målning av Elvis Presley.
Bäst av allt.
Ja, och en extra lyxig målning. Den är nämligen inte målad på canvas utan på sammetstyg. Och jag har sett den här målningen och det kan ni också göra om ni går in på Krimkalenders Instagram. Och jag är ingen konstexpert.
Nej.
Men den är ganska ful. Och den är inte det minsta lik Elvis Presley. Men det var Steven som ville ha tavlan, inte Michelle. Och hon tycker att hon också har rätt att shoppa. Hon köper nya bröst hon också. Precis som Eriks systrar och fru har fått.
För hon vet ju hur det här...
Ja, Michelle har ju varit lite med under planeringen men inte under själva utförandet.
Och Kellys man också va? Han
Nej,
är också medveten.
Kellys man är inte medveten.
Inte med, okej. För när den här idén om rånet introducerades för Kelly, då var ju hon hemma hos...
Ja, men hennes man var inte med.
Och hennes man var inte med? Nej, okej. Nej, då minns jag bara dåligt. Mm. Ja, men då jag vet. Så ja, han vet inte om
han
det.
Han vet inte om någonting. Michelle köper även en diamantring till sig själv för $43,000. Steven och Michelle inser att tavlan av Elvis inte riktigt räcker för att få deras mansion att se lyxigt ut. De behöver mer. De bygger en vinkällare som de fyller med exklusiva viner.
Mm-hmm.
De köper en stor humidor som de fyller med cigarrer. Tyvärr har de ingen koll på hur en humidor fungerar. För den bygger på det som ordet betyder. Alltså humidor, humid, fukt. Fukt ska tillsättas i en humidor så att cigarrerna ska hålla sig färska och inte torka. Men det vet inte Steven och Michelle. Alla exklusiva cigarrer blir förstörda. Det här fallet går från klarhet till klarhet.
Verkligen.
Men Steven och Michelle hänger inte läpp för det. De köper klockor och de köper ett solarium. Det vill säga, alltså 1997, vad ska man säga. Och allt de köper betalar de kontant. Men Michelle inser att det ändå kanske inte är så bra att hela tiden visa upp att de har så mycket pengar i kontanter. Hon packar därför en portfölj så full hon kan med sedlar och beger sig till ett bankkontor. När det blir hennes tur slänger hon upp portföljen på disken framför bankkassören och öppnar den. Hon frågar hur mycket pengar hon kan sätta in på sitt bankkonto utan att behöva svara på några frågor.
Jag gillar att liksom hela det här stycket inleddes med att hon kom på att det inte var så smart att...
Precis, och sen...
Därför gör jag den här dumma saken, men okej. Okay,
Och för att kassören då inte ska bli misstänksam över den här frågan så lägger Michelle till: oroa dig inte, det är inte drogpengar. Och Michelle får sätta in sina pengar utan frågor. Den lokala polisen i Cremerton hör ryktena om Steven och Michelles livsstil. Och de har koll på rånet av Loomis. Trots allt skedde det bara ett par mil därifrån. Polisen i Cremerton ringer FBI. Och samtidigt har bankkassören funderat ett tag. Den där kvinnan som kom in på kontoret med alla kontanter för ett tag sedan, verkade inte det lite misstänkt ändå? Bankkassören kontaktar sin chef som kontaktar FBI. Nu är FBI rätt säkra på att de har några fler namn på listan över misstänkta för rånet av Loomis. David är ju redan med på listan.
Yeah.
Och Kelly som de anar att David har någon slags förhållande med. Eric åker också på listan nu. Baserat på bilköpet. Eller på att han har betalat till $20. Och även Steven och Michelle.
Mm. Jag undrar
ja.
om Kelly hade varit så här: ja, nej, men vi var vänner. Absolut. Och liksom på något vis då gått i linje med de historier som FBI hade hört från Davids kollegor.
Eller hur?
Om det hade varit så här: va? Nej, jag skulle aldrig, när vi är goda vänner, jag skulle aldrig kunna tänka mig att han skulle kunna göra något. Om han körde samma grej som Tammy, alltså frugan.
Ja, det känns så himla... För hon blir ju misstänkt genom att hon...
Hennes historia är så annorlunda mot... Ja, att hon spelar ner liksom sin egen...
Men det kanske är en instinkt man har, eller man, skurkar har.
Men det är kanske någonting jag tänker att man gör, alltså, så är det ju sånt, så kan man göra även när man är oskyldig.
Ja.
Att man bara försöker distansera sig så mycket som möjligt. Nej, jag var inte där. Nej. Och så ljuger man för att, ja.
Det är sant.
Men hon är ändå på listan över misstänkta. Jag köper ändå det, baserat på det. Och i och med att hon hade jobbat där. Och...
Ja, Kelly är som sagt med på FBIs lista redan. Men det är mest för att hon känner David och för att hon i största allmänhet verkar ljuga. Det är inte för att hon strör pengar omkring sig som de andra. Kelly spenderar pengar hon också. Men ändå mycket mer återhållsamt. Hon köper en minivan, begagnad. Och hon tar med sin mamma och sina barn och åker på semester till Florida.
Mm.
Det känns ju på något sätt, det kan ju gå under radarn utan problem, tänker jag.
Ja, beroende på om man betalar med omärkta 20-dollarsedlar i kontant eller inte eventuellt.
Och det förtäljer inte historien, men Nej. Det känns rätt troligt att hon gjorde det. FBI startar dygnet runt övervakning av Steven och Michelle. Steven och Michelle tillbringar en stor del av sin tid med att köra runt till olika bankkontor i och utanför stan. Och det är inte bara de som åker runt till olika banker. Det gör även diverse familjemedlemmar till Steven och Michelle. Det verkar som att både Steven, Michelle och deras släktingar helt plötsligt fått ett stort behov av att ha diverse bankfack. De åker alltså runt till och öppnar bankfack.
Konstigt.
Och den här polisövervakningen, den sker för övrigt inte bara med bil och eventuellt även till fots. Nej, när Michelle och Steven är ute och kör lite längre sträckor så blir de övervakade med ett litet flygplan.
Mm-hmm.
Men Michelle och Steven märker tydligen ingenting. Inte ens planet som ibland flyger ovanför dem tycker de är misstänkt. De är så uppe i att leva livet. De köper en liten lastbil till Michelles styvfar och Steven köper ett jättegulligt gossedjur till Michelle. Och det är inte allt. Inuti gossedjuret ligger en ring med en enorm diamant. Nu har Michelle 2 diamantringar. Och sen så köper Michelle och Steven en möbelaffär. Det är nämligen ett utmärkt sätt att tvätta pengar. Nu kan de spendera ännu mer av sina stulna pengar och nu öppet. Med förklaringen att möbelaffären går otroligt bra och gör enorma vinster.
Men vilka pengar köpte de möbelaffären för?
Ja, det var just det. De anlitar även en advokat för att hjälpa till med ditten och datten. Och med ditten och datten så menar jag ekonomisk rådgivning. Vilket förmodligen då gäller pengatvätt. FBI har fortfarande ingenting att sätta fast gänget för egentligen. Och de vet inte riktigt hur de olika personerna är kopplade till varandra. David och Kelly verkar ha en koppling. De börjar leta igenom Stevens bakgrund och plöjer hans årsböcker från high school. Och se där! Där är ju Kelly Campbell. Nu vet de hur Steven och Kelly hänger ihop. De är gamla klasskompisar.
Hur lång tid har gått nu?
Det har gått typ 2-3 månader. Inte jättelång tid.
Ja, då har de ju verkligen handlat ordentligt. För jag tänker också på David som är nere i Mexiko fortfarande och bara lever loppan och tänker att snart så kommer jag få mer pengar.
Ja. Så att det känns när man läser och när man hör att det har gått väldigt lång tid, tycker jag i alla fall, men nej. Men återigen i alla fall så pratar FBI med Kelly som säger att hon förstår inte vad de pratar om. Alltså visst, det stämmer. De gick i samma klass för evigheter sedan. Men hon känner knappt Steven. Precis som hon knappt känner David. Det är inte bara polisen som tar kontakt med Kelly då och då. En annan som kontaktar Kelly regelbundet är David. De har gullat med varandra i telefon varje vecka. David frågar Kelly när hon och barnen kommer ner till Mexiko. Men Kelly är lite luddig om just det. Det gör det där med barnens skolgång. Det är mitten av terminen. Det är rätt stor sak att flytta till ett annat land. Det är mycket som måste förberedas. Och rånet är fortfarande stora nyheter i USA. Efter ett tag blir Davids ton lite mindre romantisk och mer desperat. Hans pengar börjar ta slut. För 25 000 dollar, det låter mycket, men det räcker inte så långt när man bor på lyxhotell och utövar dyra vattensporter varje dag.
Nej, jag tänker på det. Lyxhotell, alltså det kan ju kosta mycket som helst per natt. Ja, per natt blir det, ja, per dygn. Men också, bara jag gissar att det är liksom mat.
Ja, precis. Han äter till en hummer varje dag.
Jaha, det också. Men oavsett att äta ute varje dag jämfört med att kanske ha, ja, vara hemma och laga mat.
Jag kan inte ens tänka mig hur många tusenlappar det är varje dag som går åt.
Precis.
Men nu så börjar ju pengarna liksom ta slut. Så nu har han slutat äta hummer. Istället så äter han snacks på hotellrummet för att spara pengar tills han får pengar nedskickade av Steven och Kelly. David säger till Kelly att han behöver pengar nu, annars är han tvungen att flytta från hotellet. Kelly pratar med Steven som arrangerar med en bekant, Mike, att denne ska åka ner till Cancun och överlämna $10,000 till David. Men när Mike kommer ner till Cancun med pengarna och ser turistortens vita stränder och känner doften från de barbecue-grillar som står uppställda i varje hörn, då kan han inte stå emot. Han vill ju också ha semester. Och han har ju en schysst reskassa på fickan. $10,000. Mike trivs som fisken i det mexikanska vattnet. Han solar, han festar, han träffar nya vänner. Med Davids pengar.
Nej men, nö.
När pengarna är slut så åker Mike tillbaka till Carolina och säger att han inte hittat David. Var pengarna har tagit vägen, det vet han inte riktigt. Alltså flygbiljetten tur och retur var himla dyr. Steven suckar. Han skickar tillbaka Mike till Cancun. Med, den här gången då med $8,500 i ett kuvert. Och den här gången får Mike med sig den exakta adressen till Davids hotell. Ett hotell som för övrigt alla i Cancun kände till. Mike hade kunnat fråga vem som helst när han var där förra gången. Och de hade pekat honom i rätt riktning.
Mm.
Men, den här gången kommer det bli rätt.
Ja, om han förstod det själv, Steven, så hade det varit kanske ett misstag att skicka samma kille igen då. För han måste ju ha fattat vad som hände, men okej. Mm.
David börjar ana att någonting inte står rätt till. Håller han på att bli lurad? Det här känns inte riktigt bra längre. Det känns inte heller bra för Michelle när hon ett par månader senare klantar sig ordentligt. Hon går in på ett bankkontor och ber att få sätta in pengar på sitt bankkonto igen. Den här gången har hon $80,000 i en portfölj som hon lägger upp på disken framför bankkassören och öppnar upp den så att de som står närmast tydligt kan se alla pengar.
Smart.
Väldigt smart.
Mm.
Det är också en väldigt ovanlig syn, en person som går omkring med en portfölj med massor med kontanter. Mm. Men det är inte det värsta. Michelle har nämligen gjort en tankevurpa, alternativt inte tänkt alls. För alla de omärkta, ospårbara pengarna i Michelles väska, de är inte särskilt ospårbara. För en stor del av pengarna är fortfarande ihopbuntade med sina pappersomtag. Och på ett av omtagen så står det Loomis. Utöver det här, som i sig är tillräckligt misstänkt, så frågar Michelle igen hur stort belopp hon kan sätta in utan att behöva svara på massa frågor.
Alltså, jag har ju suttit här med typ ett litet smil på läpparna, men nu blir man ju bara så här, sluta! Ja.
Men bankkassören gör i alla fall Michelle till viljes, sätter in pengar på hennes bankkonto och ringer polisen direkt Michelle gått ut från banken. Nu har i alla fall FBI tillräckligt för att häkta Michelle. Omtaget runt sedlarna med Loomis tryckt på, det räcker.
Ante mig du!
Ja. Men FBI vill ju ha fast hela ligan. Och de vill framförallt ta tag på David. För han är ju faktiskt den som har genomfört själva rånet. Och vad rånbytet är, det vill FBI också gärna veta. Visst, en hel del är uppbundet i bilar, bröst, diamanter och en sammets-Elvis. Men det borde ändå finnas en hel del pengar kvar. FBI går till domstolen och en domare håller med om att det finns skäl nog för att tillåta att Stevens och Michelles telefoner avlyssnas. Även telefoner som hör till deras möbelbutik. Någonstans under tiden som följer börjar även Kellys telefon avlyssnas, men jag vet inte riktigt om det är redan nu. Hur som helst ger detta ingenting till en början. FBI är frustrerade. När man får tillåtelse att avlyssna telefoner så är det oftast med en tidsbegränsning. Och snart börjar tiden rinna ut, utan att varken Steven, Michelle eller Kelly säger någonting användbart. Visst, de pratar om saker de ska köpa och att de funderar på att öppna ett bankkonto i ett skatteparadis. Men det räcker inte som bevis för att de är rånare. Dessutom vill ju FBI som sagt helst av allt få tag på David. Men så en dag ringer Kelly till Steven och Michelle och säger att David skickat henne ett meddelande. Det är bråttom, skriver han. Jättebråttom. Han behöver verkligen mer pengar. Steven ber Kelly att träffa honom i möbelaffären. I affären kan de prata ostört. Vad Steven inte vet är att en civil FBI-agent också tar sig till möbelbutiken på den avtalade tiden och ser till att hålla sig inom hörhåll från Steven och Kelly. Och Steven och Kelly, de är inte direkt diskreta när de pratar. Annars kan man kanske tycka att om det var en vanlig kund som var i närheten när man pratar, då även om det inte är en FBI-agent, då är man lite diskret.
Tänker jag också.
Ja, men så tänker inte de.
Nej.
De pratar rätt högt. Steven går rakt på sak. David kan inte få mer pengar nu. Han har redan fått tillräckligt. Han har faktiskt fått totalt mer än 0,5% av de 11 miljoner dollarna. Det är inte Stevens fel att David inte fick plats med alla de 50 000 dollarna han fick först. Och det var inte heller Stevens fel att Mike själv gjorde av med de 10 000 han hade åkt ner till Mexiko för att ge David. Nej, David skulle bara kräva mer och mer och mer. Tills de, det vill säga Steven, Michelle och Kelly, var helt utblottade och hamnade på gatan.
Säkert.
Det fanns bara en sak att göra, säger Steven. David måste dö.
Oj!
Eller hur?
Oj!
Nu eskalerar det hela lite.
Ja, det var jag faktiskt inte beredd på.
Nej, men det här var egentligen ingenting nytt. De hade redan tidigare pratat om att det vore praktiskt att slippa ta hand om David hela tiden. Dessutom var det skönt för Kelly om David bara försvann. Hon var rätt trött på att gulla med honom i telefon. Men hittills hade det här liksom bara varit löst snack.
Ja.
Lite så här önsketänkande eller vad man ska kalla det för. Vilket ju låter helt galet. Men...
Ja, för jag tänker att när du började prata om Kelly i gårdagens avsnitt.
Ja.
Då var det ju precis som att så här, ja, men du vet, en hel vanlig kvinna. Och så lät hon sig på något vis övertalas. Men hon, det behövdes verkligen en övertalningskampanj.
Ja.
För att hon skulle gå med på ett rån. När hon var liksom jordens hyvens kvinna. Och nu bara, nej men mord, absolut. Ja, verkligen eskalerat.
Ja. Och nu menar de allvar. Steven kontaktar Mike. Mike som alltså festade upp 10 000 i Cancun. Han hittar ju hyfsat i Mexiko, för han har ju varit där 2 gånger. Han har träffat David. Han vet hur han ser ut. Dessutom har ju Mike en lite halvtaskig moralisk kompass.
Ja, uppenbarligen.
Och även med Mike så har Steve tidigare pratat ut löst om att det vore himla praktiskt om David var död. Nu har FBI äntligen det de behöver.
Ja, och mer än så. För nu är det, ja.
För att nu är det lite brådis. De kan ju inte låta David dö. De skickar ut agenter för att hämta Mike och häkta honom innan han hinner ta koll på David. Mike hittas enkelt och anhålls. Samtidigt i Mexiko blir David igenkänd igen. Den här gången är det inte någon som tror att David är Boris Becker. Den här gången är det någon som tror att han faktiskt är den han är. En man kommer fram till David när han sitter på en restaurang. Han har alltså tydligen då ugnat sig ett restaurangbesök ändå. Mannen säger att du är så otroligt lik den där rånaren som snodde en massa miljoner från Loomis. Efter att ha blivit igenkänd blir David skärrad. Hittills har han inte gjort någonting för att förändra sitt utseende. Men nu rakar han av sig skägget och bestämmer sig för att byta hotell. Han börjar hålla sig inne på rummet och ger sig bara ut när han behöver köpa någonting. En dag knackar det på Davids dörr. När David öppnar står en man som presenterar sig som Robert utanför. Robert visar sig vara en man som bor i Mexiko permanent. Och som pengakuriren, den presumtive lönnmördaren Mike, träffade och blev lite bekant med när han var nere i Mexiko första gången. Den där gången han festade upp 10 000 dollar. Mike hade tydligen känt att han var tillräckligt nära vän med Robert efter de där dagarna för att berätta om rånet, om att han och de andra pratat lite löst om att döda David någon gång.
Mm-hmm.
Men Mike skulle inte ha litat på Robert. Robert har nu på något sätt hittat Davids nya hotell och nu står han där utanför hotelldörren och berättar allt han vet för David. David lever farligt. Men David är i alla fall otroligt tacksam mot Robert, men som sagt samtidigt livrädd. Han har levt snålt för att försöka få de här 8 500 dollarna att räcka så länge som möjligt. Men nu ger han ändå Robert 2 000 dollar som tack för att han är så schysst.
Jag tänkte just det, att det var väl precis antagligen det som var Roberts syfte, ja. Kanske också. Och det vet inte jag om David tänker på, men jag menar, om det nu är pengar som är Roberts syfte, och om han inte får några pengar av David, så har han ju faktiskt, känner han ju till Davids utseende och var han bor. Så då skulle han ju kunna ge det till andra som eventuellt skulle betala honom. Alltså förstår vad jag menar? Att då är det bättre att David betalar honom.
Ja. David som redan är rädd efter att ha blivit igenkänd är nu livrädd.
Mm.
Men han vet att han ändå är lite säker eftersom han har bytt hotell. Och de enda som vet om vart han bor är Robert och Kelly.
Men litar han på Kelly fortfarande, tror man?
Ja, jag kommer till det. Men nu vet FBI faktiskt var David bor, för att det har de hört när de har avlyssnat Kellys telefon. Mm. Den 1 mars 1998, 5 månader efter rånet, kliver 5 FBI-agenter på planet till Mexiko. Där mitt på gatan tar de nyanlända FBI-agenterna kontakt med honom och griper honom utan att David gör det minsta av motstånd. Ja, han verkar fortfarande tro på Kelly eftersom han har berättat vart han bor till exempel. Men pengarna verkar han ha gett upp hoppet om. Men nu känner han väl att ingen kan mörda honom när han är i FBIs förvar. Samtidigt som David sitter tillsammans med de 5 FBI-agenterna på ett plan hem till USA så grips Steven och Michelle i sitt hus. De tas in för förhör. Steven klarar inte av att hålla tyst särskilt många minuter av förhöret. Snart har han berättat allt. Steven och Michelles hus söks igenom. Det tar FBI 2 hela dagar att räkna igenom och dokumentera alla kontanter de hittar. Det finns i skåp, under golvet, i skokartonger i Michelles garderob. Så någon gång har de alltså flyttat hela eller delar av rånbytet från tunnorna under hundmaten till deras eget hus. Och i huset hittas även, som ett ytterligare då bevis, 1 av tunnorna tom. När inköpspriserna från allt de olika inblandade har köpt räknas ihop och tillsammans då med de här kontanterna de har hittat så saknas det $2 miljoner totalt från rånbytet. Och de pengarna saknas än idag. När hela härvan är utredd har totalt 21 personer gripits och åtalats.
Oj!
För det är David, Steven, Michelle, Kelly, Eric, Scott, Mike och så Steven och Michelles advokat. Och utöver det så är det ett antal släktingar till Steven och Michelle som har hjälpt dem att på olika sätt försöka tvätta och gömma pengar. Bland annat då genom att åka runt och sätta in dem på olika bankfack.
Just det.
Och 20 av de här 21 häktade erkänner sig skyldiga ganska omedelbart. Den enda som påstår sig vara oskyldig det är Steven och Michelles advokat som är åtalad just för att ha hjälpt dem med pengatvättsrådgivning. Fick översätta det till. Men det har han ingenting för och neka. Liksom. Han fälls i sin rättegång och blir av med sin advokatslicens. Samtliga inblandade blir dömda. De som bara inom citationstecken hjälpt till att sätta in pengar i bankfack, de får böter eller villkorlig frigivning. Så ingen får fängelse. Våra huvudpersoner kommer inte lika lindrigt undan.
Nej, det är inte mig.
Eric, Stevens high school-kompis som hjälpte till att gömma rånbytet och som bland annat köpte bröst för sin andel, får 6,5 år i fängelse. Scott, Stevens kusin som precis som Eric hjälpt till med pengarna, får 4 år och 7 månader. Michelle, 7 år och 8 månader. Kelly får 5 år och 10 månader. Och jag vet faktiskt inte varför hon får lite mindre. Hon kanske var mer samarbetsvillig eller någonting.
Ja, jag tänkte på samma sak när det kom till Eric
som hade Scott.
Eric och Scott. Mm. Att de också, för det låter som att de var ju med på exakt samma grej. Men det kan ju också vara det här med försök till pengatvätt efteråt som de har gjort olika. Eller som du säger, att den ena var mer samarbetsvillig än den andra eller något sånt. Men intressant att Kelly fick så mycket mindre, för hon verkar ju ha varit med då. Dels haft en mer aktiv roll i själva planerandet av rånet, ja. Men också varit en del av det här liksom mordplanerandet.
Ja. Precis, det var ju hon som träffade Steven i möbelaffären. Yeah. Michelle var inte med.
Nej.
Hon var kanske med på hela grejen. Det var hon säkert. Men hon var inte en av de som diskuterade det, i alla fall när FBI avlyssnade dem.
Nej.
Men av någon anledning fick hon alltså nästan 2 år mindre än Michelle.
Sätta in de här buntarna med pengar. Ja. Så att egentligen borde hon ju bara få ett stort tack.
Det var ju lite, ja, precis. Det var ju lite tack vare henne till stor del som det blev som det blev. Steven, han får 11 år och 3 månader. Mike, han får 11 år och 6 månader. Så han får lite mer än Steven. Och jag vet inte om det beror på att han tog på sig själva mördandet. Vad tror du om David då?
Mm.
Vill du försöka dig på en gissning?
Oj, oj, oj. Vad ligger vi mellan här nu? 4 och 11 år fängelse ungefär. Nej, det vore ju så sorgligt om han fick typ mest av alla. Nej, det får han inte.
Han får 7 år och 6 månader.
Okej, okej, okej.
Han får någonstans i mitten.
Ja, nej, men det känns lite bättre. För som sagt, jag tycker ju synd om honom.
Ja, man gör ju det.
Men okej.
Utöver det här så måste alla betala böter. Eller snarare betala tillbaka de pengar de gjort av med. Mm. Här får huvudpersonerna naturligtvis saftiga summor att betala tillbaka. Undantaget är David, som faktiskt gjort av med förhållandevis lite pengar om man jämför med de andra.
Förhållandevis ja, men ändå.
Ändå mycket pengar.
Alltså du vet, om bo på lyxhotell i, vad gjorde han, kanske en månad?
Ja.
Och så alla de här liksom hummer varje ja. Dag och vatten. Alltså du vet, det är ju så här, om man börjar tänka så.
Ja,
det hade man gjort det själv? Ja, nu kanske ja. Det är billigare där än vad det är att bo ja. Liksom på lyxhotell på andra ställen, vad vet jag. Men man tänker ju ändå så här, det blir nog rätt saftigt.
Ja, och det han fick först, eller det han hade först, det var $25,000. Så fick han 8,500 till. Det är ju ändå rätt mycket ihop. Det är ju absolut bara en bråkdel av 11 miljoner, men det är fortfarande jättemycket pengar.
Och det är ju också precis som du säger, förhållandevis är det ju en liten summa jämfört med vad de andra har betalat. Alltså de köpte liksom en hel möbelaffär och ett hus, och den här målningen av Elvis, den är ju så vacker så den kan ju inte ha varit billig.
Den var inte billig. Men han fick ändå liksom den lägsta notan.
Mm.
Även lägre då till exempel Eric som fick 100,000 och gjorde av med i princip allt.
Ja. Yeah.
FBI konfiskerar förstås allt det som har köpts för de stulna pengarna. Eller allting som går att konfiskera. Fordon, smycken, konst och så vidare. Det hålls en auktion där 5,000 intresserade personer dyker upp. De kommer för att buda eller bara för att titta på spektaklet. Drygt 1,000 föremål auktioneras ut. Idag, 25 år efter rånet, är alla inblandade släppta ur fängelset för länge sedan.
Men vad hände med Tammy?
Precis vad jag ska säga nästa mening. Hon stod bakom honom rätt länge.
Ja.
Även efter att han blev dömd.
Ja.
Men någon gång under hans fängelsevistelse så tog hon ut skilsmässa. Det är för mig är det en av de absolut sorgligaste delarna av den här historien. Att hon så liksom bergfast trodde på honom och försvarade honom. Och jag vet ingenting mer om henne tyvärr. Jag vet ingenting om hennes liv nu. Men David däremot. För några år sedan så skrev han, jag tror att det var 2019 kanske, så skrev han en självhjälpsbok. Jag hittade en intervju från 2021 där han berättade det. Enligt honom så finns den på Amazon. Och jag sökt på olika variabler, men jag hittar inte den. Men han säger det i intervjun i alla fall. Men han sa i alla fall att den var inte så framgångsrik. Han tjänade inga pengar på den. Men, ja. David är numera omgift och har en dotter. Han säger i intervjuer att han inte ångrar någonting. Även om det inte var så kul att sitta i fängelse. Och han förstås förstår att det de gjorde var fel. Men hade han inte genomfört rånet så hade han inte varit på den plats där han är i livet idag.
Nej.
Och han överlag så uttrycker han ingen bitterhet mot de andra.
Nej.
Jag vill avsluta med ett citat. När David säger att han inte skulle vilja ändra någonting så berättar han också om känslan han hade när han stod inne i Loomis valv och tittade på alla pengarna som han snart skulle börja lasta in i värdetransporten. När han liksom ska beskriva här så säger han, citat, "I have never felt so alive." Det vill säga, jag har aldrig känt mig så levande.
Nej.
Och det var alltså fallet om David Gant, hans minst sagt oschyssta kumpaner och rånet av Loomis värdedepå.
Du, vilken historia!
Visst är det helt, vad säger man, när sanningen överträffar dikten eller något sånt?
Ja, verkligen. Du, var tokigt.
Ja.
Nej, hörni, vi hörs ju imorgon.
Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.